Sommaren är här och med den kommer härliga trädgårdsfester, studenter och dignande buffébord. Men vad innebär det egentligen för celiakisten?
I dagens avsnitt pratar vi om hur man kan förhålla sig till glutenölindränkta studentflak och går igenom vanliga buffémissar. Och stämmer det att sill kan innehålla gluten?
Ja, det och mycket mer i dagens avsnitt av Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
Och jag heter Linus Engqvist Rickert.
Då kör vi.
Det gör vi.
Ja, men bufféer, studenter, det är liksom mellan hägg och syren. At its finest.
Det är verkligen härligt.
Har du tagit semester än?
Inte riktigt än. Det är en liten som kvar.
Har du varit på någon student eller något än?
Nej, mina barn är väl lite för små tror jag.
Ja, sant.
5 och 7, så att jag tänker att de får inte ta studenten än.
Nej, det kommer.
Men avslutning blir det snart.
Roligt. Vi ska prata mer om avslutning, jobbmingel, vad har man för rättigheter, sill, innehåller det gluten eller inte, öl, studentflak. Men först kör vi nyhetssvep.
I förra avsnittet av Glutenpodden handlade det om den internationella celiakidagen den 16 maj. Och såklart så släppte vi avsnittet just den dagen också. För första gången så valde Nyhetsmorgon i TV4 att lyfta internationella celiakidagen i ett inslag på runt 10 minuter med en läkare och en celiakist. Celiakidagen lyftes även på flera andra håll i andra medier. Och Svenska Celiakiförbundets ombudsman, det är jag då, och ansvarig för påverkansarbete Linus Engqvist Rickert intervjuades live i P4 Stockholm från det här medlemsarrangemanget vi pratade om faktiskt i förra avsnittet som Svenska Celiakiförbundet och Svenska Celiaki-ungdomsförbundet anordnade. Som en avslutning på AOECS som är då Celiakiförbundens europeiska och internationella samarbetsorgan som hade en webbinarieserie för att uppmärksamma celiakimånaden maj. Så deltog samma ombudsman, återigen jag alltså, i ett direktsänt webbinarie om kontaktmaterial, alltså material som är i kontakt med livsmedel. Och din diskussion med AOECS generalsekreterare, en företrädare för det italienska celiakiförbundet och en representant från det svenska forskningsinstitutet RISE.
Kul, går det att se det här webbinariet i efterhand på något sätt?
Det finns på YouTube, det finns länkar från aoecs.org.
Underbart, in och kolla där om du vill veta mer.
Den 25 maj lanserade Svenska Celiakiförbundet anmälmaten.nu. En webbsida som du får hoppa in på och kika. Där hittar du ett formulär där vem som helst kan anmäla eller lämna klagomål till kommunerna. Det gäller den som fått fel information eller kanske till och med fått fel mat. Eller fått mat och blivit sjuk. Trots att du sagt att du inte tål gluten. Varenda fel ska så fort som möjligt anmälas till kommunen så att den berörda kommunen kan utreda vad som har gått fel, prata med de som har gjort fel och hjälpa dem med information och rutiner så att det inte blir fel igen. Det är också viktigt att anmäla sånt som verkar som små fel. Exempelvis när du frågar vilka rätter som är glutenfria. Du får ett svar, men du blir lite osäker så du frågar igen. Personalen kollar om en kollega och återkommer och berättar att det faktiskt var gluten i den här rätten som de först sa var glutenfri. Det kan ju verka som ett litet fel, men om du inte hade varit så där uppmärksam och frågat igen så hade det kunnat gå riktigt illa. Och för att kommunerna ska få veta att sånt här händer och kunna agera på det så behöver det anmälas. Så varje gång det händer någonting som inte är 100% korrekt rörande maten, in på anmälmaten.nu och anmäl det via det enkla anmälningsformuläret.
Så bra ju! Det här har man ju alltid liksom velat göra, att anmäla om det något har gått fel.
Ja.
Men det har varit lite krångligt att så sätta sig och formulera ett mejl till kommunen. Tjo, kommunen, det här har gått fel.
Ja, det har varit ganska krångligt. Jag har pratat med väldigt många som, när jag har jobbat som ombudsman, som jag uppmanar då alla att anmäla till kommunen. Eftersom det är så att pratar du med företaget, då kanske de gör rätt nästa gång. Kanske inte. Många har liksom bara struntat i det som kommer in. Men om du kommer till kommunen så måste de göra någonting. Och där är det så här, det är mycket lättare om du får ett gängfält att fylla i bara lite kortfattat. Och sen så löser någon annan det här som jag skickar in och hittar rätt adress och allt vad det kan vara för någonting. Så nu har vi löst det.
Så bra!
Så in på anmälmaten.nu.
Ja, och gå in och kolla bara hur den ser ut nu även om ni inte har blivit felbehandlade. Jag gick in och kände otroligt enkelt och bra. Där ska jag verkligen anmäla. Så fort någonting händer ska jag in där. Anmälmaten.nu. Men Linus, ska vi börja med att prata om studenten?
Ja.
Det är verkligen så utspringare dagar just nu. Och man bara ser de här flaken åka runt i stan.
Med nyktra ungdomar som gläds.
Absolut, eller? Men en väldigt stark tradition när man åker studentflak, i alla fall i Stockholm där jag är ifrån, är ju att man liksom kastar eller häller öl på varandra och sprutar öl på folk, och man har liksom backar med öl som bara ska upp på det studentflaket, och det är billig öl, det är folköl, det ska bara sprutas liksom.
Glutenöl kan vi säga då.
Ja, och det här minns jag som liksom en, eller minns jag som en av de jobbigaste grejerna med att ta studenten. För det är ju en så stark tradition och man vill ju absolut inte vara utan det.
Nej.
Men jag bara började se framför mig, du vet, så här, okej, ska jag hoppa på det här flaket där det är liksom 250 fulla ungdomar som ska spruta gift på mig? Alltså, är det det som min student ska vara?
Aj, aj, det är inte kul.
Nej, men det är absolut inte kul. Och jag vet att det var någon diskussion i klassen, för vi hade någon så här samordnare som ordnade allt med flaket.
Mm.
Det är mycket mecka som är studenten. Och vad ska man ha på sig? Och vem betalar man till? Och vem ska arrangera de här banderollerna? Så att det är inte riktigt läge att komma in där och bara, jag tänker angående ölen. Vad säger ni om att istället för att vi köper de här jättebilliga liksom pissölen, så köper vi en väldigt dyr och fin glutenfri öl.
Och häller ut för folk.
Ja, nej, det var ju liksom inte riktigt läge.
Nej.
Och jag vet att jag också var så här, okej, men ska jag köpa ett flak med glutenfri folköl som jag liksom till andra, så bara, okej, men var ska det flaket stå?
Ja.
Ska liksom man vara så, opp, det här är glutenfritt, får man inte röra. Och jag kommer ändå bli nedsprutad av annan öl. Och jag var inte ens 18. Alltså då var det så här, ska jag be typ som mina föräldrar köpa ut? Det hade de inte gjort heller. Kanske om jag hade lagt glutenkortet att de, nej.
Oh, ja, jag tror inte. Nej. Men, det är klurigt på alla håll där.
Ja, det blir liksom en väldig diskussion, eller väldigt stor grej av något som egentligen bara ska vara så kul och dumt. Att hålla på och spruta öl.
Ja, om man tänker generellt så här, det är ju, alltså enkelt är ju mycket roligare.
Ja.
Om man kan bara glömma att någon har celiaki för en stund, och liksom man kan glömma att någon sitter i rullstolen och sånt där. Alltså bara glömma bort det där och strunta i det och bara ha kul.
Ja.
Men det funkar ju inte riktigt så.
Nej, det gör det inte. Och man vill ju kanske inte vara till besvär, men det är ändå viktigt där. Men den stora frågan är ju då så här, hur farligt är det att få gluten sprutad över sig?
Det skulle jag säga. Det beror lite på hur det görs, men jag skulle säga att om det inte kommer in i munnen och sen ner i halsen och sen ner till magsäcken och sen in i tunntarmen, det är där det börjar hända dumma saker med gluten, om du har celiaki. Så att om du får gluten på håret, på kläderna, liksom på huden, det händer ingenting då.
Inte ens om man har så hudceliaki som vi har pratat om ibland.
Som jag har förstått det så är det fortfarande så att även med hudceliaki så är det i tarmen som det händer dumma grejer med gluten. Just att gluten, det är i tunntarmen som, liksom, som det händer saker.
Mm.
Inte på huden eller liksom utanför.
Ja, jag förstår. Men man ska också säga att man får inte i sig så mycket öl av det här. Det är om man själv dricker det. Men ja, att bara bli sprutat på, då är inte så mycket liksom, drickande i det.
Nej.
Men jag tänker mycket på den liksom, psykologiska aspekten av det. Att även om det inte är så farligt, att så här, min tunntarm kanske inte kommer reagera,
nej,
så känns det som att så här, det är ju inte toppen att dansa gift. Alltså om man ska vara krass.
Nej, men det är det inte. Det känns ju inte helt rätt.
Nej, och det är också liksom, hela flaket går ju ut på att man står och skriker. Alltså, och sjunger och gapar. Så då får man liksom gapa med stängd mun.
Ja, det är inte helt lätt att hålla munnen stängd då.
Nej.
Om man då ska se till att man inte får i sig gluten just in i munnen.
Nej.
Så att, det är ju såklart ett problem.
Mm.
Och det gäller liksom, kan säga, alla sociala aktiviteter där det går lite vilt till, om man säger så då, med alkohol, så måste man ju någonstans ändå tänka lite grann på att så här, jag ska inte få i mig det där.
Men om man har munskydd typ? Alltså...
ja, ska säga, munskydden, alltså de som man hade då liksom under covid-tiden, de var väl bättre på att ta, ska säga, luft och partiklar som flyger i luft.
Ja.
Jag tror kanske inte att de är lika bra på vätska.
Nej, kanske det blir lite blött.
Ja.
Men när jag väl då ändå åkte studentflak, när jag tog studenten, då valde jag till slut, efter många om och men, att inte tjafsa. Jag kände den sociala pressen var för stor. Jag orkade inte gå in där och bara så här, hörni, ni alla måste köpa glutenfri öl. Alltså, jag tror vi köpte så här flera hundra burkar. Man kan inte tvinga alla att köpa glutenfri.
Nej.
Och att så här, man står ju ändå och dansar och sjunger mot gatan. Och alla sprutar mot gatan. Eller mot ens rygg. Typ. Alltså om du står, du står och hänger över själva stängslet, så är det ganska liten risk att du får i dig någon.
Ja, men det är bra. Så länge du liksom ryggar bortomhotet.
Rigga
liksom.
Ellen.
Ja.
Ja, men det är bra. Och det var också bra, för sen kom jag ju nykter till min mottagning.
Oh,
alla
smart.
Andra drack ju också ganska mycket öl. Ja. Men jag var ändå i mycket gott skick, ska sägas, när jag kom och, till familj och vänner.
Så det får vi säga då, att ha studentmottagning med en selekist är trevligare.
Ja, men faktiskt, kanske. Glutenfri öl är ett jättehot topic. Och vi kommer ju prata mer om det i kommande avsnitt. I oktober, tror jag.
Ja, vi försöker få till något litet oktoberfest.
Ja, exakt. Men redan nu när vi ändå pratar om öl måste vi ändå prata om liksom, den stora elefanten i rummet. Hur är det egentligen med alla de här liksom glutenfria ölerna och de vanliga ölerna som typ ska ha låg glutenhalt och så? Vad är det senaste gällande öl och gluten?
Alltså det är så att när det gäller öl så bryggs den ju oftast nästan till alltid på någon sorts gluteninnehållande sädesslag.
Mm.
Ofta korn. Korn innehåller massor med gluten. Så att om ölen innehåller korn så innehåller den troligtvis massa gluten. Sen kan man tillsätta ett enzym som bryter ner proteinerna i ölen. Som gör att de blir, liksom då, kan säga, de blir så små fragment så att immunförsvaret snappar liksom inte upp att det är gluten som är där.
Mm-hmm. Man finhackar glutenet så fint
ja,
att det
exakt,
inte syns.
Exakt.
Ja.
Så det är så man gör glutenfri öl gjord på korn. Man liksom då gör glutenet ofarligt helt enkelt.
Jag förstår.
Sen är det fortfarande så att det man garanterar är att det är högst 20 ppm gluten i öl.
Mm.
Man säger att liksom, kan säga, standardintaget för en celiakist per dygn är någonstans runt 30 milligram gluten.
Mm.
20 ppm det innebär då 20 milligram gluten per kilo eller 20 milliliter gluten per liter.
Okay.
Så att om du dricker en eller äter ett kilo bröd så kan du få i dig som högst då, om det är glutenfritt, som högst 20 milligram gluten.
Just det, för att det glutenfritt får ändå innehålla pyttelite gluten.
Det får innehålla pyttelite gluten.
Ja.
Så det är så små mängder att nästan till alla med celiaki kan klara av det.
Just det, och ingen äter ett kilo bröd på en dag.
Det är
om
väldigt
man inte
svårt.
Är sinnessjuk.
Eller om man kan äta 30 så att det blir liksom 1,5 kilo. Så
ja,
om man tänker då på exempel glutenfri pasta, 1,5 kilo, sen ska den koka så då blir det ju liksom massor med pasta som du
ja,
kan
nej, det äter man inte.
Men
per dag.
Öl.
Ja.
Det finns de, har jag hört, som kan klara av att dricka mer än 1,5 liter öl på ett dygn.
Ja, hur många är det? Det är typ 5 burkar. Ja.
Ja, 5 stycken halvlitersburkar.
Ja, kan man absolut dricka på en student.
Det kan man ju dricka.
Ja.
Och då har du liksom potentiellt fått i dig hela ditt glutenbehov, eller vad du klarar av gluten, för ett dygn.
Jag
så att, har du då käkat mat som innehöll gluten, alltså i små mängder då,
ja.
Så kanske du liksom har fyllt upp redan den här lilla bägaren med vad du klarar av.
Är det typ så ett kryddmått gluten? Eller om man ska liksom försöka se det framför sig? Att det är så
jag,
pyttel,
jag har för mig det. Det är väldigt, väldigt lite. Det handlar liksom om någon smula gluten. Så
ja.
Att, jag tror också att det är ett kryddmått. Jag vågar inte svara helt säkert.
Ja, men jag fattar. Och den här liksom smulan, eller lilla eller måttet, det liksom fylls upp under dagen även om man äter glutenfritt.
Ja.
Och så hinkar man i sig 5 burkar öl och då är man körd.
Det kan vara så. Det behöver ju inte vara så. Det kan ju vara så att gluteninnehållet i ölen är super, super lågt. Att det verkligen har liksom brutits ner alltihopa. Eller så har det inte rysats ner extremt mycket utan att det ändå kan vara liksom en, jag vet inte, 10, 15, 20 ppm gluten.
Jag förstår. Ja, det är så himla små mängder vi pratar om, men det blir ju många bäckar små. Har aldrig passat bättre än här.
Och just om man har celiaki, då är de här spomäckarna, trots att de är så otroligt små, så är de ändå relevanta.
Så gud vad tråkigt att man, så här, man går och köper glutenfri öl.
Ja.
Och så dricker man 5 öl. Utspritt över lång tid givetvis. Man skulle
ja, ja.
Aldrig dricka 5 öl.
Nej,
kocken.
Det finns ju ingen som gör sånt.
Nej. Men om man ponerar att skulle man dricka 5 burkar öl som är glutenfri, skulle man ändå typ få i sig för mycket gluten?
Man riskerar ju ändå liksom att ha fått i sig dagsdosen då.
Ja, jag förstår. Får man hålla sig till andra drycker?
Sen får man väl också tänka så att det handlar ju om också ett eget val, ett eget ansvar. Om man dricker 5 burkar glutenfri öl varje dag,
då har man ju andra problem.
Det kanske man också
kan
har.
Direkt.
Då maxar man ju glutenhållet direkt där. Så att det är också så att liksom, gör inte det jätte ofta. Men någonstans ansvarar du själv om du gör det en gång i livet och dricker 6 burkar glutenfri öl.
Mm.
Och får i dig liksom då 35 milligram gluten.
Ja.
Så kanske inte det är hela världen att göra det en gång i livet.
Ja, det är sant. Men det finns ju, om man googlar typ öl och gluten, så finns det ju en rapport från Livsmedelsverket som jag tror att de flesta här har varit inne på någon gång, för att den är lockande med så här glutenhalt i vanlig öl.
Ja.
Och där har de testat jättemånga vanliga öler, alltså Norrlands, Corona, alltså allt möjligt vanliga öler.
Precis, ja.
Inte glutenfria. Och typ analyserat glutenhalten i dem. Mm. Och där är det ju typ Norrlands ljus ser glutenfri ut i den rapporten.
Ja.
Och flera andra vanliga öler hamnar under strecket.
Precis.
Det här är ju väldigt lockande information för alla med celiaki. För då känns det ju som att, jag kan visst dricka Norrlands ljus. Jag behöver inte köpa... Det här är inte sponsrat på något sätt förut, vill jag bara säga.
Nej.
Nu droppar vi en massa namn här, det kanske man inte får. Men berätta om den här rapporten, Linus. Vad är Celiakiförbundets take på den?
Alltså rapporten är ju lite gammal. Och det är Livsmedelsverket de första med att säga. Att den har ju, jag tror att den är från 2013 till och med. Mm. Att den har 10 år på nacken just nu. Och det är länge sedan. Men största grejen med det här är ju att man har tagit ett gäng ölburkar eller flaskor och analyserat innehållet i dem. Så det som rapporten säger, det är ju vad innehöll den här burken som numera är tom? Egentligen. Hur mycket gluten var i burken som vi faktiskt har tömt nu och analyserat? Den säger ingenting om vad de andra burkarna innehåller. Då måste man ju kolla liksom ett helt gäng ölflaskor för att se liksom, statistiskt sett liksom, hur mycket gluten är det i de här flaskorna.
Just det, det är inte ett tvärsnitt av vad...
Det är en burk och liksom en flaska eller något som man har kollat på. Mm. Sen är det som sagt, de är gamla, det gällde just de här burkarna. Vi vet ju inte vad som har hänt på 10 år.
Nej.
Alltså just med de här, alltså man byter lokaler, man byter utrustning.
Byter recept kanske.
Byter recept kan man göra. Alltså allt möjligt kan hända. Så att det finns inte jättemycket som säger att de här resultaten skulle vara exakt likadana idag.
Nej.
Eller att om man hade kollat på 10 flaskor, att man fått samma resultat.
Nej.
Så att det där var ju liksom mer att man kikade. Och liksom hur mycket det var just de här. För att få en första liten koll. Sen så hade det varit jättebra om man gjorde lite större koller sen.
Alltså det känns ju som att hela gluten-communityt, mig included, vill ha en sån här liksom stor rapport. Tänk om det visar sig att det är en massa öler som är glutenfria. Det vore ju drömmen.
Ja, men det kan ju vara så. Men det som är skillnaden på den ölen som är glutenfri och den som inte är glutenfri, det är att är den glutenfri, då har man gjort det som någon sorts ansträngning för att verkligen få ner glutenhalten
just
under 20 ppm. Och så man anstränger sig för att om man då har det här enzymet, att man verkligen tillsätter det, att man gör det på rätt sätt, att man använder det som... Ja, så att det verkligen ska bli glutenfritt. Om du inte har glutenfri som tanke bakom din öl, då kan du inte garantera att den är det varje gång.
Mm. Det är det som är själva det här överkorsade axet. Att man får bara det om man gör något aktivt för att reducera glutenhalten.
Ja, och om du också, då måste vi... Det är ju Svenska Celiakiförbundet som licensierar ut i Sverige och våra europeiska systerförbund i Europa gör det i sina länder. Men då måste man liksom då följa alla regelverket som finns. Man måste också skicka in analysresultat till oss varje år. Och när det gäller öl så är det, då skickar man gärna in flera stycken eftersom de gör flera batcher så att de ser att det verkligen funkar. Och de analyserar det själva också. Som de inte alltid skickar in till oss utan de vill veta att de verkligen kan stå för glutenfri löftet som de ger.
Såklart. Så om man ska sammanfatta så är det liksom på studentflaket det går bra så länge du inte liksom får i dig ölen om du gapar åt, om du ryggar ölen så är det okej.
Duscha i öl och skrik
åt andra
och stäng munnen sen.
Och sen när du sen ska dricka öl så är det max 5 glutenfria öler och lita inte på den här rapporten du hittar på internet.
Den är lite gammal och den är lite anekdotisk som man brukar säga. När det gäller liksom så här enstaka fall bara, inte liksom statistiskt säkerställd.
Jag förstår. Men jag tänker, jag har sett så här, glutenfritt schampo typ. Och så här, gluten, alltså så här, andra produkter som inte är liksom, som man inte äter.
Ja, precis.
Som är märkta glutenfritt.
Ja.
Och då känns det som om det liksom kan vara gluten i schampo, är det inte farligt då att få öl i håret typ? Om den innehåller gluten.
Alltså, det kan ju vara gluten i shampoo. Gluten kan man ju tillsätta. Det är ju en jättebra grej för alla som tål gluten. Så kan man ju ha det till allt, mer eller mindre. Det binder ju ihop liksom, på massa bra sätt.
Ja.
Så att gluten är liksom användbart för alla som inte har celiaki. Men just när det gäller shampoo och läppstift och ja, vad det nu kan vara för någonting, hudkräm och sånt där. Så är det att du får ju inte in det i munnen det sådana liksom, så mycket så att det blir farligt.
Nej.
Och om du får det så borde du se över din kost för du ska inte dricka shampoo eller liksom vad nu kan vara som det
är. Det var en andra problem återigen.
Ja, men däremot alltså, om du har sådana här produkter som innehåller gluten så kan, och har små barn, tänk på att liksom, ha inte dem framme då. För barn, alltså väldigt små barn, de kan ju äta liksom, ett läppstift eller dricka en shampooflaska. Alltså de har inte riktigt en förståelse för vad som är bra mat och dålig mat.
Nej.
De kan också äta liksom... Kanske inte de heller i sig 10 flaskor öl, men de kan ju äta liksom annat som de inte ska äta.
Just det. Men midsommar då, och buffé? Om vi liksom fortsätter, vi börjar med studenten, sen kommer liksom midsommar och så.
Mm.
Vad är det som man kan tänka på där specifikt när man har celiaki?
Man kan ju tänka på om man många äter samma mat.
Mm, det gör man ju ofta.
Många gör ju det. Mm. Om det då är så att det finns både glutenfritt och icke-glutenfritt på samma bord. Och det är så att kanske folk dricker mer än sina fem öl.
Mm.
Och jag tänker, även om man inte har celiaki, så är ju, råden är ju inte att man ska dricka 10 öl. Eller mm. så att, men det finns ju någon som gör det på midsommar, har jag hört.
Ja.
Att folk kan dricka lite mer. Och då kan bli lite mindre noggranna till exempel med var man ställer sin smörkniv, vilket smörpaket man kanske använder. Eller
ja, gud ja.
Vad det nu kan vara för någonting.
Ja, alltså några nubbar in om man ska börja hålla på och vänta, vilken smörkniv var det här?
Ja.
Det känns som att been there, done that. Det är lite, ibland lite svårt.
Det är inte helt att, alltså alkohol gör inte att folks förmåga att bedöma risker och sånt där blir toppenbra alltid.
Nej, så är det verkligen. Men förutom då smörkniven, som ju är liksom ett hot mot celiakisten, inte bara om folk råkar placera den fel, utan även ju om dels att det ska finnas två olika smörpaket, det är inte alltid det gör.
Nej.
Absolut inte alltid det gör.
Nej.
Och då ska man ju väl inte ta av det allmänna smöret.
Det som man kan göra är liksom att skrapa bort rejält mycket smör.
Just det.
Så att man liksom kommer ner till den, kan säga, den jungfruliga jag tänker för jungfruolja som är liksom då första tappningen så där.
Vad är det på nu? Inser. Okej, så jungfrusmör, det orörda smöret, det är fritt fram, så precis. Att säga.
Jag tror att det är lite mindre farligt i alla fall, skulle jag säga. Du vet ju inte, det kan ju stå någon bakom dig med ströbröd och bara hälla på för att jäklas.
Ja, men ibland känns det som att du överdriver lite, Linus.
Kanske lite.
Det är inte så många som gör. Men okej, man använder sig av jungfrusmöret eller har en egen smörkniv och egen smörbytta allra helst.
Ja.
Men sen finns det ju lite till olika fällor på de här midsommarborden eller bufféborden.
Ja, alltså en sak som vi har tagit upp tidigare också med liksom med ja, kaféer och sånt där som ger fel är att man har saker som innehåller gluten och saker som inte innehåller gluten som då ska vara säkra för dem med celiaki, att de står för nära varandra.
Ja, men hur farligt är det egentligen?
Det beror på hur nära varandra de står. Alltså står de liksom en bit ifrån. Alltså gluten eller mat generellt lever ju inte jättemycket.
Nej, det hoppar inte.
Nej, gluten gör inte det.
Nej.
Det sitter stilla. Så att om du har, så står det liksom lite ifrån varandra, då är det ju ingen fara. Men så fort du liksom trycker ihop grejer, så att de börjar liksom, ja, bli ett mer eller mindre. Sen när du ska separera dem, frågan är hur mycket behöver du skära bort för att du ska liksom veta att det inte blev någonting från den som innehöll gluten. Om det är två pajer som liksom står bredvid varandra ihoptryckta lite grann.
Mm.
Har någon tagit av den glutenhaltiga pajen och tagit liksom så här pajspaden över den glutenfria och
just
tappat
det,
ner?
Ja. Just paj är ju så himla farligt tycker jag. Får alltid lite panik när det är så här paj på buffébord. För dels så är de ju väldigt smuliga.
Ja.
Alltså det är väldigt ofta... Nej, det här är verkligen nördnivå. Men alla som har celiaki vet vad jag menar. Med att när folk tar paj eller skär baguette. Alltså fi
oj,
på
oj,
baguette-skärandet.
Baguette-bashing.
Nej, men det bara sprutar smulor överallt.
Ja, ja precis. Och de åker inte bara rakt ner faktiskt.
Nej, det blir ju alltså, det är liksom smulhav så fort någon skär en baguette. Så står den där, alltid typ baguette och sallad bredvid varandra. Och så är typ sallad det man tål. För att det är liksom mycket annat med gluten i. Att det kan väldigt lätt komma liksom baguettesmul över hela salladen.
Ja.
Eller pajdegsmul, typ så här smördegspaj. Riktigt frasigt och gott för alla
ja,
med
ja,
gluten.
Fantastiskt.
Eller alla som inte...
Det rekommenderas inte då?
Nej, för att det också håller på att flaga sig och liksom virvlar bort över hela bordet.
Ja, att äta ute. Vinden är ju en liten faktor som busar också där, kan vi säga.
Sitta och sälja kio och fira midsommar, känner jag nu. Alltså så här, man får ju ändå ta sitt förnuft till fånga.
Ja.
Man ska ju inte liksom gå på fest och vara livrädd.
Nej,
utan
det ska man inte.
Man får liksom titta noga kan och så här, göra en riskbedömning ju. Alltså om det skulle stå en paj bredvid, eller en baguette-skärbräda bredvid en sallad, då kanske man kan ta längst ut på salladen, det som känns som att det står allra längst bort från den här baguetten, för att vara på den säkra sidan.
Ja, och man kan ju också, om man vill vara liksom lite på den säkra sidan, kan man ju faktiskt plocka undan innan man börjar skära baguetten liksom, så kan man ju plocka undan lite sallad i en skål och lägga plast på.
Verkligen.
Så att, liksom, så att man vet om att det finns mat som det står smilla på.
Ja.
Som jag kan käka. Jag behöver liksom inte sträcka mig och bråka med alla andra om maten som är ja, som blir kontaminerad.
Verkligen.
För att slippa den här extra stressen att så här, hinner jag verkligen nu innan de här ska dra sin mat över och tappa och typ där, någon kanske tappar sin tallrik och sen så bara flyger det grejer över den maten som du skulle ha kunnat äta.
Ja.
Och så får du ingenting. Nej, men, för det vill man inte att det ska hända heller.
Absolut. Jag tycker också att det är ett väldigt smart knep om man ska till exempel på midsommarfirande eller något så här knytkalas.
Mm.
Är att dels kan man ju såklart erbjuda sig att ta med det glutenfria själv. Alltså det är ju lättast, tänker jag.
Det är
om det är knutigt, ja. Så att säga, jag tar med paj eller jag tar med något sånt. Men om det är andra som ska fixa, och så vet man så här, de vet att jag har celiaki. Alltså det har jag sagt så många gånger. Och jag vill inte liksom heller vara den som bara, hej, ni ska ju fixa mat, gör glutenfritt till mig, tack. För det känns lite oskönt. Då är mitt bästa knep att alltid smsa lite innan, eller mejla eller vad man nu gör. Och vara så här, åh, det ska bli så himla roligt. Ska jag ta med mig något speciellt, typ en flaska vin eller kanske glutenfritt bröd, att man liksom får in glutenfritt
lite grann där.
Exakt. Så att man bara erbjuder sig som en generös, snäll person, så här, du fixar ju allt, men ska jag ta med något ändå
glutenfritt,
men, och så får man in glutenfritt där. För då kommer de på,
då kommer de ihåg liksom.
Exakt.
Men det är faktiskt smart.
Ja. Och då kan man också liksom följdfråga på det. Ja, men gud vad bra. Men och tårta, ska jag fixa någon bakelse? Något, alltså.
Annat glutenfritt.
Exakt. Det är faktiskt mitt bästa knep. Om man inte vill verka jobbig och inte påstridig, men ändå påminna lite.
Ja, men, men då får man ju tänka på att det måste ju vara någon som verkligen vet om att ha celiaki. För att annars så kan det vara, whatever.
Ja.
Ta med det.
Ja, nej, men det känns ju som att folk ändå fattar. Alltså om man säger så. Och en till sak bara att komma och tänka på med det här med om man skriver lite innan eller så. Om jag inte fixar tårta eller efterrätt, ibland är det andra som ändå tar på sig att göra det, fastän att den ska vara glutenfri då.
Ja.
Så brukar jag också säga så här, typ, jag tipsar om det här glutenfria ströbrödet. Det är det bästa, för det finns ganska många olika sorter. Och det är sant, det finns olika sorter.
Mm.
Och vissa är bättre än andra. Alltså vissa blir inte så bra liksom. Så att, då brukar jag skriva det så här, förresten, om du ska använda glutenfritt ströbröd så är det här det bästa.
Det är smart.
För det är också ett sätt att säga, glöm inte nu att du ska använda glutenfritt ströbröd, inte bara glutenfritt mjöl. För det där har man varit med om ju, att det liksom bröas med vanligt ströbröd. Och så är det någon som ändå ansträngt sig att baka glutenfritt.
Ja, man tänker inte på det här, liksom, så här, det här runt omkring som inte är ingredienser. För man, oftast tänker man ju på ingredienserna.
Ja.
Men sen kanske man inte tänker på att liksom då, ja, men du måste göra rent allting.
Nej.
Så att du måste använda glutenfritt ströbröd. Du får liksom till att du använder en annan skärbräda, en kniv. Alltså allt det här andra.
Ja.
Det kan vara bra på något sätt att... Ja, men,
hinta lite.
Snälla alltså, hinta då.
Om man är lite mer rakryggad kan man ju också bara säga hej, ja, så här ligger det till. Men man vill, alltså det är en fin balans, för man vill inte vara oskön, tänker jag. Och liksom förvänta sig för
mycket. Men du är inte
oskön. Nej, det kanske inte. Men det, då tycker jag det är bra att så här, tipsa lite trevligt istället för att vara så, du måste använda det här. Men nubbe då? Det får man väl ändå dricka som celiakist?
Ja, alltså det är lite klurigt det där. För i nubbe, till skillnad från liksom vanlig så här, vodka eller liksom starksprit.
Mm.
Vanlig starksprit, den är destillerad. Då har man liksom så här, ja, förångat den, så att det man har kvar är liksom då ånga som har blivit vatten och sånt där. Så att där har man inte några glutenproteiner kvar.
Mm.
Så att vanlig
så
vodka,
sprit är typ fine.
Du kan dricka liksom, där kan du dricka dina liksom 2,5 liter.
Underbart.
Utan att få i gluten. Så kanske inte det är bra av andra skäl.
Nej.
Men liksom just glutenhalten, där behöver du inte oroa dig när det gäller liksom ren vodka. Och liksom whisky och vad det kan vara för någonting. Men i nubbe så tillsätter man ju andra grejer.
Just det.
Och då kan det ju vara att det bara är...
Johannesört.
Johannesört kan det vara.
Ja.
Johannesört innehåller inte gluten. Så där, om det bara är det så är det ingen fara.
Nej.
Men det kan ju vara så att någon tillsätter någonting med gluten i. Eller av någon anledning har i havre. Eller, alltså så här. Man kan ha lite olika saker. Eller att man tillsätter någonting som innehåller gluten.
Men vad kan det vara typ? Alltså är det inte oftast bara typ örter?
Oftast är det nog örter, men man vet aldrig riktigt säkert. Så att det kan vara bra att kika upp ändå. Kolla på det som du ska dricka just. Kolla
just
bara så här. Innehåller det någonting som jag inte kan dricka?
Ja.
För där är det tillsatt. Själva liksom då, spriten i sig är glutenfri. Men om det tillsätts saker till spriten. Och lite likadant med olika sojasåser, att sojan i sig är nästan till alltid glutenfri, för att sättet den görs så försvinner glutenproteinerna när de liksom jäses. Men man tillsätter ju saker i olika såser där man kan ha soja också, men man kan tillsätta vete för olika skäl. Så att, just nubbe, bara kolla en gång i alla fall för säkerhets skull.
Ja, men det är ju bra. Och man kan också göra nubbe ganska enkelt själv. Det är ju så himla trevligt tycker jag. Alltså om man tar vodka och typ har i typ rabarber, kan man göra så här rabarbernubbe eller liksom, man kan göra lite godare nubbe också själv. De här vanliga alltså, som ska vara hostmedicin, det är ju vidrigt. Men man kan ju också göra liksom, lite kul liksom, flädernubbe. Ja, som ja. Hallandsfläder till exempel.
men rabarbersäder är jättegott. Men sagt, man kan göra saker själv.
Men du, får tala om det. Det finns ju sån här vodka med ett vetestrå i. Så här, det tror jag heter typ buffelvodka eller någonting.
Okej.
Okay. Som är någon sån här delikatessvodka. Det här kanske du kände till.
Nej.
Nej. Men skulle du säga att det är glutenfritt? Det är liksom ett helt vete... Jag tror att det är vete, jag är ganska säker.
Om det är med axet också liksom?
Nej, det tror jag bara själva... Gud, det här borde vi kollat upp innan vi pratade om det. Men det är liksom som en pinne i, som ett grästrå i.
Okej, okay, men om det är själva liksom så här, som en stråt verkligen, som ja. Själva liksom skälken.
Ja.
För glutenproteinerna sitter ju i själva sädeskärnorna.
Okej, okay. I de, själva fluffet.
Ja, precis. Det som är liksom längst upp där, mm. så är det ju massa... Ja, sånt som liksom bara blir lite damm liksom när man mm. krossar det. Men så sitter inne i sädeskärnorna, där finns glutenproteinerna. Och det är de som är farliga för dem att celiaki. Medan de här som då, kan säga, gräset i sig är ju inte farligt. Nej. Det är ju mer liksom om det då är så att det har råkat fastna lite protein på det här skälken. Då kan du ju få i det.
Just det. Så att, men det är riktigt, alltså om det är en skälk i hela flaskan och du har en liten shot, det ja, känns ju som att det är riktigt liten risk.
Det är sannolikt ganska lika risk.
Om ni har undrat någon gång om det finns ett strå i en flaska, borde det vara fine. Så kan vi sammanfatta det.
Jag tror det. Jag vågar inte uttala mig med säkerhet. Men...
Ni får göra en egen bedömning utifrån ja. Den här diskussionen. Jag säger att det är fine. Men Linus som är ett ansvar säger att man får känna efter själv.
Precis.
Okej, men ingen nubbe utan sill.
Nej,
kanske ingen sill utan nubbe, men skitsamma. Du sa i början att det kan, alltså sill kan innehålla gluten. Här är news.
Ja, det är så att sedan några år tillbaka så har man börjat märka senapssill i alla fall. Mm-hmm. Och även någon mer sill där man har hela senapskorn i. Som den kan innehålla spår av gluten.
Jaha.
Och det beror på att när man då så här, skördar senap som växer på fält, liksom vete gör och andra, så är det så att man har sett att ibland så kan det vara så att det kan finnas liksom då vetekorn kvar mm-hmm. som liksom då följer med senapen. Eller att det snabbt plockas upp liksom då i maskinerna och sånt där, men att det kan finnas med liksom hela korn. Så att när senapen sen, den här kornen senap, senapskornen ja, används då i till exempel senap till eller andra grejer, så kan det finnas bitar av vete som är då lika stora som senapskornen ungefär.
Va?
De ser ju annorlunda ut än senapskorn.
Men vadå? Så att även om man köper så grov senap?
Det kan vara så. Om det står kan innehålla spår av gluten, så kan det vara så att så här, om det är hela senapskorn, så kan det finnas liksom då ett sånt här korn. Troligtvis så är det inte jättemycket gluten i det, för det handlar om att det är väldigt små. Så senapskorn mm. är ju ja, i storlek kanske till och med lite mindre än ett kryddmått.
Mm.
Så att gluteninnehållet är sannolikt inte jättehögt om du får i dig ett sånt.
Ja, just det.
Och risken att du ska få i dig just det här liksom glutenhaltiga delen av ett vetekorn i senapen ja. Är ju inte jättestor.
Så, nej, det är väldigt, alltså man har ju minskat från att du äter en sillbit och det är några korn på som ja. En eventuellt skulle kunna vara ja. Vete. Och den eventuellt skulle kunna.
Ja, så det är ingen så här högriskgrej. Men det är ändå så pass mycket så att man har liksom valt att varna för det, för att man kan inte strunta i varna, tycker de.
Okej.
Okay. För det finns en liten risk. Risken är väldigt liten.
Mm.
Det är sannolikt inte en sån stora halter gluten du får i dig. Men det kan ändå vara bra att veta. Och om man då som... kikar på det, så kan det vara käka senapsfil, då kanske man kan bara inte äta senapskornen.
Ja.
För då är det ju liksom ganska safe, eftersom det handlar om som hela delar. Just det är det. Inte mjöl som liksom kan spridas överallt, utan nej. Det handlar om som ett helt fragment.
Ja, men bra tips. Det är ju ganska lätt att, alltså de här kornen ser man ju ganska tydligt. Kan man ja. Pilla bort om det ja. Är något sånt. Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram tre helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Lailas och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiv.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Efter midsommar är det ju många, inklusive jag själv, som tar semester.
Ja.
Kommer du också göra det?
Ja, det kommer jag göra.
Men innan det så är det ju ofta någon typ av jobbfest eller liksom jobbsommarfest eller sommaravslutning med jobbet. Liksom. Det brukar vi ha. Kommer ni ha det i förbundet?
Det tror jag kanske inte.
Nej, vad läppigt. Ja. Jag är på en jobbfest i alla fall.
Härligt.
Ja, då är ju den stora frågan, kan man liksom kräva att jobbet ska fixa glutenfri mat?
Det låter ju som en stretch, eller hur?
Jo, verkligen.
Man sitter där som har celiaki och som jag ska också ha massa mat. Mm. Men det är faktiskt så att när arbetsgivaren gör grejer med sin personal, då får arbetsgivaren inte diskriminera. Mm. Och celiaki är ju liksom en, ses i lag då som en funktionsnedsättning.
Ja, det har du sagt några gånger.
Ja.
Känns inte jättekul, men du kan fortsätta.
Inte jättekul, men det ger också, det är så att det ger ju oss som förbund möjligheter att påverka, eftersom vi har då att man är skyddad mot diskriminering, vilket gör att när det gäller till exempel i skolan så får man inte behandla barn med celiaki sämre än andra, liksom att det ska vara likvärdigt. Mm. Vilket gör att man får inte ge folk ett äpple. Alltså barn som är i skolan ska inte ha ett äpple när alla andra får en bulle. Mm. Det är inte likvärdigt, det är liksom inte rättvist helt enkelt.
Nej.
Utan de ska få någonting som är, ja, men, likvärdigt motsvarande. Och lite likadant är det arbetsförhållandena. Så att om du är anställd på något ställe och det anordnas någon fest eller kanske en veckofika eller vad det kan vara.
Just det.
Då har du faktiskt rätt att få någonting som är liksom motsvarande vad alla andra har. Fast utan det som du som blir sjuk av.
Det är ju faktiskt någonting jag inte visste om. Alltså det känns ju som du säger som en stretch att så här kräva, ja. Nu när det är prinsesstårta för Marianne ska sluta, då vill jag också ha en glutenfri prinsesstårta. Det hade man ju jag kanske inte bett om. Men det har jag alltså rätt till typ.
Ja, men kanske kan man säga så här också att du har ju rätt till det.
Ja.
Sen är det så att allting man har rätt till kanske man inte alltid kan be om eller ens få. För det är fortfarande så att arbetsgivaren har ju möjlighet att göra saker som gör ditt liv sämre, din arbetsliv sämre. Så att börja bråka med sin arbetsgivare kanske inte är jättebra. Och att kräva brukar inte heller vara någon sån bra metod. Men däremot liksom att be om.
Just det.
Att påminna om, typ så här, men jag har ju celiaki. Så att, tänk på att köpa liksom en kanelbulle till mig också. Eller jag kan lägga ut och skaffa en själv eller en kvittot.
Mm.
Eller liksom då hur man löser det.
Mm.
Men liksom påtala det här och liksom berätta. För att det är fortfarande så att äta gör ju många någon gång om dagen. Ofta fler gånger om dagen. Och någon gång brukar vara under arbetstid.
Mm.
Och om det är en arbetslunch till exempel som arbetsgivaren betalar för, om representation, om det är en konferens exempelvis eller vad det kan vara, så ska ju du få mat som är säker för dig. Och på konferens brukar det inte vara problem att man inte får, utan då brukar man så här, ta in specialbeställningar som att man har då de som inte tål fisk och de som inte tål gluten och vad det kan vara. Och så får de sin mat kanske uppropad och typ folk går bort och får ställa sig upp och visa vem man är som är fel. Man ska få konstig mat. Men det gäller även liksom vid små grejer. Fika eller liksom, ja men en fest kanske inte en liten grej, men det fortfarande, det gäller där också.
Men jag fattar. Men vad går gränsen då? Alltså om jag ska på den här sommaravslutningsfesten och sen så är det liksom, det är öl och vin och liksom drinkar och mat och så. Kan jag liksom förvänta mig att de ska fixa glutenfri öl om det finns vanlig öl, trots att jag typ tål cider eller vin? Hur noga är det liksom?
Alltså egentligen så är det väl så att det ska kunna vara liksom motsvarande. Så att fixar de öl till alla andra så borde de kunna fixa glutenfri öl till dig.
Mm.
Sen är det fortfarande här liksom att man får ju tänka på att man är ju inte i en maktposition när man är anställd av någon.
Nej.
Så att man ska ju inte bråka för mycket heller.
Det här är lite nytt, Linus. Det känns som att du alltid brukar säga så här, ta kampen, bråka, anmäl.
Ja, men det är så. Om det till exempel gäller en restaurang.
Ja.
Om de blir sura för att du anmäler dem. då kan du gå till en annan restaurang.
Mm.
Bråkar du med en skola, skolan kan ju liksom inte kasta ut ditt barn. Ge dig sparken liksom så här, bara för att du har celiaki. Även om du som förälder bråkar. Men om din arbetsplats så kan din arbetsgivare göra massa saker som gör det väldigt otrevligt.
Mm. Jag fattar. Ja, det är ändå en lite annan ton. Men jag förstår vad du menar. Man vill ju liksom inte bli sparkad för att man är krånglig. Eller oskön.
Nej. Så där får jag välja liksom mina strider.
Men man kan ju i alla fall, även om man inte bråkar eller liksom är oskön, kan man ju ändå påtala det, som du säger. Att vara så här, åh, det är fika.
Precis. Och man kan ju vara lite, så här, lite smart så där, som du var med kompisarna med liksom, att de ska komma ihåg att göra glutenfritt.
Just det.
Man kan ju lika likadant här.
Just det.
Och köra lite påminnelser och bara berätta och hinta om det så där. Märker man att det inte funkar, men då kanske man kan vara lite tydligare. Sen kan man ju säkert säga att man, alltså, jag har faktiskt rätt till det här också.
Mm.
Kanske inte ska liksom, ja, gå till domstol, för då tror jag inte man har så jättemycket att vinna. För att om det är så att du vinner, ja, då får du en bulle. Och sparken kanske.
Ja.
I värsta fall.
Deppigt.
Ja.
Men ett bra tips är ju, alltså, särskilt i dessa tider, att typ jordgubbar och vaniljglass är ju glutenfritt. Om man köper glutenfri vaniljglass, vilket typ alla är. Den flesta i alla fall. Man kan dubbelkolla på förpackningen.
Men, det är alltid bra att kolla.
Ja. Men det har vi kört på mitt jobb nu.
Mm.
Är det ofta om det är någon fika eller måndagsfika eller vad det kan vara.
Jättesmart.
Med jordgubbar och glass. Det tycker alla om. Och det är liksom, köper man dessutom laktosfri glass, då är man liksom väldigt safe.
Ja, nej, men det är faktiskt väldigt smart.
Då kan man göra ett sånt litet smart tips-mail till chefen. Kul med fika.
Precis.
Ska vi göra till exempel jordgubbar och glass?
Ja.
Säg till om du behöver någon hjälp med något annat glutenfritt. Punkt, punkt, punkt.
Det är jättebra tips.
Okej, så vad har vi lärt oss i detta avsnitt? Ska vi sammanfatta lite?
Det kan vi göra. Men max 5 öl.
Som är glutenfria.
Som är glutenfria. Håll koll på senapskornen i senapsillen.
Just det.
Och nubbe okej, om det inte finns liksom då gluten i kryddorna.
Jättebra. Med det så går vi in i den här härliga sommaren. Vi kan ju passa på att säga att ett mer utförligt ölavsnitt kommer som sagt i oktober någon gång.
Ja.
Och vi kommer ju fortsätta släppa avsnitt var tredje vecka hela sommaren.
Självklart.
Så glöm inte att prenumerera på Glutenpodden så att ni får en liten sån notis eller ping så fort vi har släppt ett nytt avsnitt.
Och om du inte redan är medlem i Celiakiförbundet, bli medlem.
Absolut. Självklart.
Och sen, sist men inte minst, in på anmälmaten.nu.
Ja, och anmäl så fort ni är med om någonting som inte är 100% rätt.
Toppen.
Så trevlig midsommar, så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Hej då!
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.